Men andra delen av det som jag delade med er förra veckan eller förra söndagen. Om Josef och hans bröder och hur han behandlade hans bröder. Och jag vill säga bara att jag tror att det där är en bild på hur Gud handskas både med Israel och hur Gud handskas med hela världen. Och väldigt mycket med var och en av oss egentligen. Så jag vill be en bön att Guds ande uppenbarar i sitt ord det som vi behöver se, så att vi förstår lite av det som är på gång. Okej. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Tackar dig för att du som har skrivit det, du är kapabel att uppenbara det för oss så att vi ser det som finns i det skrivna ordet, Herre, och det som finns, Herre, som endast din ande kan uppenbara för oss, och inte bara för vårt förstånd utan för våra hjärtan. Herre, tack för ditt ord, att det är evigt, att det uppfylls i varenda minsta detalj, för att det är du som har talat dig genom dina profeter och apostlar och genom dina sändebud. Jag ber, Herre, att det här som jag kommer att dela med syskonen här, det ska också öppna våra ögon för det som vi behöver se, Herre. Herre, jag vill också tacka dig att du har full kontroll över varenda detalj som pågår i världen. Och även att allt som sker inte är av dig, så vet vi att allt tjänar dina syften. Tack för det, Fader, och tacka din helige ande är med oss här att undervisa oss. I Jesu namn tackar jag dig för det. Amen. Om jag ser så här nu när jag delar där med er, det kanske kommer bli några nya tankar som man kanske inte tänkt på. Och då brukar jag säga så här, när man hör något nytt, det är väldigt viktigt att man inte bara säger nej, men det där stämmer inte överens med det vad jag har hört hittills, och så förkastar man det. Det här är ett otroligt svårt och kontroversiellt ämne kring Israel som folk, och jag är medveten om det. Och jag delar det här med er därför att jag tror på vad jag säger, annars skulle jag inte tala. Och som sagt va, jag ber att Guds ande ska liksom visa på saker som vi behöver se här. Först vill jag göra en inledning angående Israel som folk och säga några fakta från Bibeln. Hela saken börjar med första Moseboken 12. Det minns ni allihopa när Abraham kallas av Gud. Och då säger Herren till honom någonting väldigt viktigt. Han säger till honom så här: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Det är första gången som det här landet nämns här. Och då säger han vidare: där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag har tidigare nämnt att syftet med landet som Gud har gett till Abraham eller till hans ättlingar var att på en fysisk territorium så att säga uppenbara sin härlighet, så att andra nationer skulle kunna se hur Gud gör med Israel som folk och på det viset uppenbara sig som skaparen och frälsaren för hela världen. Och då säger han vidare någonting. Han säger: jag ska välsigna dig, göra ditt namn stort och du ska bli till välsignelse. Här beskriver Gud sitt syfte. Allt vad han vill göra med dem är att välsigna dem och göra dem till välsignelse. Och sen kommer tredje aspekten. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Det är väldigt allvarliga ord. Här talar Gud då för flera tusen år tillbaka om sitt syfte med dem, om också deras roll i världen. Och det är intressant, han säger att det här folket kommer att vara folk som egentligen mäter ut Guds välsignelse över andra nationer i enlighet med deras attityd och sätt att behandla Israel. Det är otroligt allvarligt ord. Gud säger, den som välsignar dig, honom ska jag välsigna. Den som förbannar dig, honom ska jag förbanna. Och så står det skrivet att syftet med välsignelse över dem som folk är inte för att de ska njuta av välsignelse och ha det gott. Utan det är något mycket större. Det är att de ska bli till välsignelse för hela världen, för alla nationer. Israels folk är någorlunda medvetna om det i kapitel 67 av Psaltaren. Psaltaren 67, så ber de en bön som också visar att de genom historien blir faktiskt mer och mer medvetna om det här, vad Gud har tänkt med dem. Det står skrivet så här: må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss. Det är klart att var och en vill bli välsignad, eller hur? Är någon som här som inte vill bli välsignad? Alla vill bli välsignade. Vi vill att vårt land ska bli välsignad. Varje person vill Guds välsignelse. Därför att vi vet att det är Guds välsignelse som gör skillnad egentligen. Så det är en väldigt enkel, man skulle kunna säga nästan egoistisk bön, men det är det inte. Och då säger de: må Gud vara nådig mot oss, välsigna oss. Och då säger han så, då säger psalmisten så här, det är, han säger vidare: då ska din väg bli känd på jorden. När vi är välsignade, då ska Guds väg bli känd på jorden. Och din frälsning bland alla hedna folk. Folken ska tacka dig, Gud, för att alla folk ska tacka dig. Folkslagen ska glädjas och jubla, för du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden. Så han författare till den här saltaren, han är medveten av den välsignelse som han ber om över sitt eget folk, över Israel. Att den välsignelse egentligen ljus för alla andra folk. Och säger: när du välsignar oss, då kommer alla andra folk att se din väg. Och helt enkelt säger, när man läser Moseböckerna så är man väldigt medveten om detta. Gud hela tiden säger att Israel, det har jag utvalt för att andra folk ska se mig genom er. Folken ska tacka dig, Gud, vers 6. Alla folk ska tacka dig. Jorden ger sin gröda och Gud vår Gud välsignar oss. Må Gud välsigna oss, må jordens alla länder vörda honom. Fantastisk bön egentligen. Och nu skulle jag kunna säga så här, när man läser de här verserna så kan man utan överdrift säga att det här borde vara en bön som var och en av oss ber för oss själva också. Likaså som vi ber för Israel, lika väl som vi ber för församlingen. För att Gud säger i det här, han säger: om du välsignar mig, Gud, då kommer mina grannar att se att det är värt att leva med dig, eller hur? Då kommer människor runt omkring mig att se att din välsignelse gör skillnad i livet. Så det är inget egoistiskt och själviskt att be om Guds välsignelse över sitt liv. Men vara medveten att man ska inte stanna där med den bönen, utan att den bönen har ett syfte, ett vidare syfte. Det är första saken, så Gud har ett syfte med det folket. Andra saken som är väldigt viktigt, det är att det som står i andra Moseboken 4:23. När Gud sänder Mose till farao, då säger Gud genom Mose till farao så här: släpp mitt folk Israel, för att Israel är mitt förstfödde son. Nu vet vi, flesta av oss hoppas jag, vad det innebär. Förstfödde sonen var en garanti för släktens fortsättning, eller hur? Den förstfödde sonen hade enorm betydelse, därför att det är han som kommer att fortsätta. Han kommer att ärva fadern och familjen, och han kommer att fortsätta med allt vad familjen och släkten betyder. Så Gud kallar Israel för sin förstfödde son. På ett sätt är Israel inte bara förstfödde son där bland Guds folk, utan Israel är förstfödde son i hela mänskligheten. Och det här är viktigt, därför att det som Israel går igenom, det är inget annat än en bild vad hela världen går igenom. Och jag skulle våga säga att Israel går alltid före. Det som de upplever, det upplever hela världen så småningom. Och det här är otroligt viktiga saker. Så Israel kallas för Guds förstfödde son. Vem mera kallas för Guds förstfödde? Jesus, självklart. Lukas evangeliet 2:7 säger att han är förstfödde. Maria födde sin förstfödde. Och i Romarbrevet 8:29 bland annat står det skrivet att han är förstfödde. Och många andra versen. Förstfödde bland bröderna, förstfödde eller i uppståndelsen av de döda. Så på något sätt representerar Israel hela mänskligheten. Så, det är viktigt, det är andra saken. Tredje saken är att Israel har en avgörande roll i historien. Det har vi redan sagt. Låt oss säga, Israel går samma väg som Jesus. Eller om vi säger Jesus gick samma väg som Israel går. Det finns en parallell i deras så att säga, livsvandring. Det första till exempel, bara nämna, jag har talat om det tidigare så jag vill inte gå tillbaka nu. Att Israel gick till Egypten och det var inte något så där bara det hände, utan Gud säger till Abraham, du ska veta att dina ättlingar kommer att vara slavar i 400 år i Egypten. Och då står det skrivet om Jesus att jag kallade min son ut ur Egypten. Så det finns en otrolig parallell mellan Israels vandring och Jesu vandring. Det här är otroligt viktigt. Lyssna på mig nu. Om Jesus har gått en väg, då måste Israel gå samma väg, så att säga. Därför att i Johannes 1:29, när Johannes ser Jesus så ser han, se Guds lam som borttager världens synd. Vad ser Jesus i Johannes 4:22 då? När han talar med samaritiska kvinnan, då ser han, kära någon, tror man inte på de orden, vad ska man tro på då? Han ser till samaritiska kvinnan när de pratar om vem ska eller var man ska tillbe. Han ser i vers 4, kapitel 4, 22. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner. Lyssna nu på de orden. Eftersom frälsningen kommer från judarna. Jesus själv drar parallellen att han som världens frälsare och Israel på något sätt har samma roll, om jag uttrycker så. Självklart att det inte är genom namnet Israel som jag blir frälst. Det är namnet Jesus som frälser. Men deras roll är så otroligt viktigt. I Jeremia 33, verserna 25-26 säger Gud så här. Först om mitt förbund med solen, månen och allt annat. Och med dagen och natten skulle upphöra. Då skulle min tanke, min plan som jag har med Israel upphöra. Och jag vill bara, jag har inget behov att gå in i någon diskussion här. För mig räcker det vad som står i Bibeln. Det finns människor som säger att Gud är färdig med Israel, men det är långt, långt ifrån sanningen. I Jeremia står det, säger Gud att det där mitt förbund som jag ska eller gjort med dem, det är evigt förbund. Och först när hela skapelsen skulle komma i obalans, då skulle jag ha brutit förbundet med dem. Det är samma sak som apostel Paulus säger i Romarbrevet 11. Först i kapitel 11, vers 1, säger Paulus då, okej, har Gud då förkastat Israel därför att de har snubblat? Så säger Paulus, bort med det. Gud har inte förkastat Israel. Gud har fortfarande sin plan med dem. Och i vers 29 i kapitel 11, Romarbrevet 29, så står det skrivet att Gud ångrar inte sina gåvor och sina kallelser. Gud ångrar inte kallelsen med Abraham. Gud ångrar inte vad han har planerat med dem. Det är tre saker då. Fjärde sak som jag vill bara kort nämna, otroligt viktigt, det är att Gud har lovat Abraham ett land. Okej, låt oss nu understryka här något otroligt viktigt. Allt vad Gud har lovat dem var en gåva och inget annat. Okej? Det här är otroligt viktigt. Därför att varken landet eller någon välsignelse som han har lovat dem var i samband med deras prestation. Det var Guds plan. Så det är viktigt. I Andra Moseboken 3:8 så säger Herren till dem att han ska ge dem ett land. Och då vill jag läsa från femte Moseboken kapitel 6. Någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Kapitel 6, verserna 10-12. Gud beskriver det här landet och då säger han så här. När Herren din Gud låter dig komma in i landet. Okej, okay. Låt oss bara, jag hoppas att ni följer med här. Jag vill bara betona de här saker som är så självklara men ändå så viktigt att tänka på. På flera andra ställen i Bibeln står det skrivet att landet är Guds egendom. Självklart, jorden och allt som är därpå, säger Gud, är mitt. Så det finns ingen människa på denna jord, inget folk på denna jord som kan äga någonting utanför Gud. Dessutom måste varenda en av oss och varje folk förstå att inget land är egentligen ett folks egendom om man ska nu gå verkligen dra saken. Utan det är Guds egendom allihopa. Vi är här bara för att förvalta allt vad Gud har skapat. Så det är därför de här orden är viktiga när Gud säger jag ska låta dig komma in i landet. Det vill säga du kan inte ta det landet själv och säga att du äger den. Det är jag som ägare och jag vill låta dig gå in i det landet därför att jag har ett syfte med dig. Okej? Okay. Så det här är viktiga grejer. Lyssna vidare vad han säger. Jag ska låta dig komma in i det land som han, eller Gud ska låta dig komma in i det land som han med ed lovade din fader, dina fäder Abraham, Isak och Jakob att ge dig med, och nu kommer det. Med stora och vackra städer som du inte har byggt. Och hans och hus fulla med all gott som du inte har fyllt. Och uthuggna brunnar som du inte har huggit ut. Och vingårdar och olivlundar som du inte har planerat. När du då äter och blir mätt ska du se till att du inte glömmer Herren. Som har för dig ut ur Egyptens land, ut ur träldomshuset. Det är otroligt viktigt. Gud ger dem ett land, en fullkomlig gåva. Han säger det här landet är sådant som inte finns någonstans. Det är ett land där honung och mjölk flyter. Det är ett land som jag har förberett som en gåva för dig. Och när du kommer in i det landet så glöm inte all detta gör jag för dig. För att mitt namn ska bli förhärligad genom dig på den platsen. Nu ska jag dra en parallell i det här med våra egna liv. Och jag tror att jag nämnde detta för några år sedan. Men det tål nämnas andra gången också. Jag minns när vi flyttade in i det där lilla huset på prärien, höll jag på att säga. Där nere. Och jag menar, vi har varken sökt att bo där. Eller haft tråd att bo där. Men Gud gav oss den platsen. Jag kommer aldrig glömma orden av en broder som inte är här nu. Som sa, Stojan och Sojla, ni ska bo där. Jag tänkte, han är inte klok. Hur ska vi bo där? Vi har inte råd, vi kan inte bo där. Men han sa, ni ska bo där. Och tack och lov, tack vare Guds nåd och Guds allt välsignelse så bor vi där. Och jag minns alltid efter en månad när jag satt på altanen. Och jag sitter och det är en sån underbar, underbar dag. Och jag känner hur jag börjar njuta av det huset mera än att jag njuter av Gud. Lite överdrivet. Men inte långt ifrån sanningen. Och så får jag en tanke bara. Detta hus kan bli en frestelse för dig. Min välsignelse kan bli en frestelse för dig. Du kan faktiskt börja njuta av det så mycket så att du glömmer mig. Det här är vi allihopa medvetna om, eller hur vänner? Guds välsignelse är alltid ämnat för att vi ska självklart bli välsignade. Och sen att många andra ska bli välsignade genom det. Men samtidigt som är det absolut viktigaste. Det är att Gud ger oss fysiska platser, välsignelser på olika sätt. För att vi ska kunna säga, peka på honom och säga. Det är han som har gett mig detta. Det är han som är gåvogivaren. Det här är också otroligt viktigt för Israels folk. Landet är de givet. Med ett syfte att de ska tjäna Gud där och de ska följa Guds lagar där, så att Guds härlighet uppenbaras över dem och att folk och nationer kan göra samma sak som drottningen av Sheba eller Sheba gjorde. Vad är det där hon gjorde? Hon tågade eller åkte från Etiopien till Israel för att se vad Gud gör där. Underbart. Ni vet meningen med Skogakyrkan, det är vi alla medvetna om. Det är att Gud välsignar oss så att folk tågar till oss. Och sen blir vi högmodiga och faller, eller hur? Nej, men meningen är självklart att vi ska bli välsignade för att bli till välsignelse. Nu har jag nämnt 4 aspekter av Guds tanke med det här folket. Nu går vi till kapitel 37 med Josef och ser vad är det som händer där. Och vad är det som vi... Nej, inte 37, förlåt. Till kapitel, där var vi förra predikan. Vi ska gå till kapitel 41 och 42 vidare. Nu minns ni, jag bara en kort rekapitulation av förra predikan. Bröderna sålde Josef till hedningarna utifrån avund. Är någon annan som hade samma historia? Jesus. Till och med Pilatus förstod att Jesu bröder, fariser och andra, att de övergav honom till romarna utifrån avundsjuka. Så Josef och Jesus är väldigt lika gestalter. Och ni vet vad som har hänt. De sålde honom, de tyckte att de har blivit av med honom, den där drömmaren. De förstod alltid att Josefs drömmar var från Gud och ville inte erkänna dem. Nu är Josef etablerad i Egypten. En broder, en jude, etablerad i det hedna världen. En av dem etablerad i det hedna världen som den mäktigaste man på jorden i den stunden. Och det står om honom i kapitel 41 och verserna 50-57. Det står skrivet så här att faraon, när Egypten kommer, folken i Egypten kommer och behöver bröd, säger farao till dem: gå till Josef och gör så som han säger. Det är någon annan som sa samma ord, va? Vem var det? Det var Maria i på bröllopet i Kana, när det vinet försvinner och festen hotas av att gå åt fel håll. Och Maria säger: gör allt vad han säger till er. Okej, okay, så kapitel 41, jag läser en vers till. Och det står skrivet så här, versen 56 och 57. När svälten hade brett ut sig över hela landet öppnade Josef alla förrådshus och sålde säd till egyptierna. Men svälten blev allt svårare i Egypten. Och man kom från hela världen till Josef i Egypten för att köpa säd, för att svälten var svår i hela världen. Okej. Okay. Det som sker nu, det är att det är en global kris i den hedna världen. Ingen har mat. Den enda som kan hjälpa och lösa saken, det är en judisk pojke som heter Josef. Men, kapitel 42, nu går vi vidare. Låt mig få vara närmare där. Okej, jag läser först. Vers 1-2. När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten, sa han till sina söner: varför står ni bara och ser på varann? Och han fortsatte: jag har hört att det finns säd i Egypten. Res dit och köp säd åt oss så att vi överlever och inte dör. Då reste 10 av Josefs bröder ner för att köpa säd i Egypten. Mycket intressant situation. Jakob, tredje generationen i det messianiska släktet. Tredje generation i den familjen som Gud sa om: genom det ska hela världen bli välsignad. Han är i sån kris att han är faktiskt i en riskzon att dö som släkt och familj och inte kan fortsätta. Och vad är det som Jakob säger då? Han säger: jag har hört att i Egypten bland hedningar finns mat. Okej, låt mig få dra första parallellen här, eller andra. Ni vet att jag tror att det här är inte bara någon saga, utan det här är sån typologisk eller sån typologi det här, så att det är helt otroligt. Jag tror att det är så här. Ni vet, när Jesus såldes till hedningar, då skulle han vara bland hedningar 2 gudsdagar, 2000 år. Därefter ska han återvända till sitt eget folk. Det säger Bibeln faktiskt. I Johannes evangeliet 4 kan vi läsa om detta. Och inte bara det, utan i Apostlagärningarna 15, på det där apostlamötet, så talar Jakob om detta. Först ska Gud skaffa ett folk bland hedningar. Sen ska han återupprätta Davids fallna hydda för att alla folk ska söka honom. Viktiga saker. Så nu går han till Egypten, till hedningar. Han som skulle vara välsignelse för hela världen, han går till hedningar och letar efter mat för att överleva. Så hände en gång till i Israels historia, i Ruts bok, att nämna igen. Rut, som är gift med Elimelek, som bor i Betlehem. Rut betyder den tillfredsställda, eller min favorit, många olika meningar. Elimelek betyder Gud är min konung. Vi har äktenskap mellan Gud är min konung och en som är tillfredsställd. Någon här som kan vittna om det? Moro? Din man är säkert inte konung. I alla fall, de bor i brödets hus. Det är de som skulle mata hela världen. Men de måste gå till Moab, till hedningar, för att överleva. Okej, låt mig få se något. Det här är ett mönster som man kan se i hela Bibeln. Och det är ett mönster som Gud själv låter ske eller skapar. Gud skapar globala kriser för att uppfylla sina syften och förverkliga sina syften. Och inte så sällan så kommer Israel i en sån situation att de blir beroende av hedningar. För att, Romarbrevet säger, 9:10-11, att så som deras fall har blivit oss till välsignelse, så ska nu vår fullhet bli dem till välsignelse att komma tillbaka till Gud. Så Josef i hedna världen har Guds fulla välsignelse. Fullheten finns där. Och Jakob måste dit för att överleva överhuvudtaget. Det intressanta är här också att det står skrivet när Jakob säger till dem, till sönerna, gå dit och köp bröd åt oss så att vi inte dör. Så står det skrivet att han skickade inte en av dem. Och det är Benjamin. Jag vet inte hur mycket jag hinner, hur långt jag hinner idag. Men det här är inte tillfällighet varför han inte skickar Benjamin. Benjamin och Josef var bröder av samma mamma. Benjamin var yngst och Josef blev såld. Och Jakob trodde att Josef är död, för det är det som andra bröder sa. Och nu vill han inte släppa Benjamin. Därför att om jag släpper Benjamin, så släpper jag någonting som är sån otroligt stor trygghet och betydelse för mig, tänker Josef. Han vill behålla Benjamin och skickar de andra 10 bröder att köpa lite seder. Så nu står det skrivet i versen, nu måste jag gå lite snabbare här, versen 6-8, att Josef hade makten i landet och det var han som sålde säd. Vers 7, när Josef såg, eller låt mig få läsa bara en vers till, vers 5 innan jag går vidare. Så var också, det står skrivet att alla kom till Josef, så var också Israels söner bland dem som kom för att köpa säd. Israels söner borde inte varit där. Israels söner borde varit så välsignade så att andra kunde komma till dem och köpa sig. Men det finns, vet ni vad, när man väljer, nu ser jag inte att det är i den här situationen, men ni vet vad Israel sa en gång till Gud i första Samuelsboken. Han sa, vi vill vara som alla andra folk. Vi vill ha en kung och vi vill leva precis som alla andra folk. Lyssna på mig, den tanken finns även idag. Den tanken finns även idag. De vill bara vara säkra och överleva och de är inte intresserade av något annat. Men Gud har plan. Och det står skrivet i vers 7, när Josef såg sina bröder, han kände igen dem, Men han låtsades att han var en främling för dem och tilltalade dem hårt och frågade dem: varifrån kommer ni? Och så vidare. Låt mig nu börja det här dramat. Det är så fantastiskt och det är intressant. Och låt mig få säga så här bara. Det finns två sätt att tolka Josefs beteende. Antingen är han koko i huvudet, en sadist som får tillfälle att hämna sina bröder för vad de har gjort mot honom. Eller så handlar Josef ledd av den helige ande och handlar profetiskt och handlar exakt så som Gud vill handla med bröderna med Israel. Okej? Så tänk på det. För att nu kommer vi att se ganska tuffa grejer här. För att det står skrivet att han kände igen dem, men de kände inte igen honom. Okej, låt mig få fråga nu, vänner. Det finns så många paralleller här, så det är fantastiskt. Josef är bland hedningar. Får jag fråga, är Jesus bland hedningar idag? Det är han. Känner Jesus igen sina bröder, äkta bröder, judarna? Absolut. Känner de igen honom bland oss? Nej. De har börjat några, men inte som hela folk. Så nu börjar någonting som är otroligt dramatiskt och otroligt viktigt. Då ser han till dem, han börjar prata med dem, och det står skrivet att han talade hårt till dem. Okej, om du och jag skulle möta någon som sålde dig och mig, och du och jag hade samma drömmar som Josef, låt oss vara ärliga, skulle inte vi bli frestade och tänka, jaha, nu kommer du hit, nu ska du få se. Om jag drömde bara eller om det där är något sant. Skulle vi inte få en längtan efter att hämnas de som har behandlat oss så illa? Nu finns det två aspekter här. Det finns Josef som människa och det finns Josef som profet. Nu vill inte jag ta för stora ord i min mun. Men något lite av detta kan man ibland uppleva. När du och jag som människor möter en situation och hela vår varelse reagerar på det på ett sätt. Och det finns då en annan aspekt. När du och jag som Guds tjänare med den gåva Gud har gett oss möter en situation och det börjar en strid i oss. Hur ska jag handla? Ska jag handla efter mina mänskliga känslor? Eller ska jag låta Guds ande leda mig och handla i enlighet med hans plan för situationen? Så nu börjar det, han talar hårt till dem och säger att så här till dem. Han säger, ni är spejare och ni har kommit för att speja landet, där i verserna 9 och 10. Och de säger, lyssna på deras svar, vers 10. De svarade, nej herre, dina tjänare har kommit för att köpa mat. Vi är alla söner till en och samma far, samma man. Vi är hederliga män. Dina tjänare, inga spejare. Otroligt intressant. Vad är det som händer här? Josef vet allt. Han vet varför han talar så. Och de ser syftet med att vi har kommit hit. Det är att köpa mat och överleva. Vi har ingen annat syfte med att vi kom hit. Någonstans vet Josef att största och främsta syfte som Gud har med dem är inte att de ska bara få fulla magar och fulla säckar. Gud är ute efter deras utkårelse och kallelse. Gud är ute efter att göra dem medvetna vad de är till för. Låt mig få säga nu igen en sak. Det är samma sak med oss, vänner. Ibland upplever jag i alla fall att väldigt många av oss kristna tycker att bara vi blir välsignade, bara vi får allt på sin plats i livet, bara vi lever genom detta liv med kläder och fulla magar, så har vi uppfyllt vårt syfte. Men det är inte så. Människan ska inte leva av bröd allenast. Och jag måste säga att i de här åren, i min ålder nu, att jag upplever att jag eller vi går precis genom den här situationen. Det är på något sätt som all Guds välsignelse har lagt sig över Guds ursprungliga syfte med mitt liv eller vårt liv. Och jag märker hur välsignelsen kan bli ett hinder och göra att mitt medvetande om vad Gud vill med mig somnar lite in. Halleluja. Eller? Inte alls, halleluja, va? Men är det inte så? Så är det. Så är det. Så, de ser, vi behöver vara fulla säckar, fulla magar, vi är nöjda. Och Gud säger, jag är inte nöjd med det. För det finns ett syfte med. Och sen det som är intressant, det är att de ser till honom att de är hederliga män. Hur hederliga är de som sålde honom, som gör för sin pappa att han är död. Och som håller sin pappa lidande genom att inte låta honom veta vad som egentligen hände. Hur hederliga är de? Okej, vi går vidare och läser vidare. Så ser de till honom så vidare. Vi dina tjänare är 12 bröder, söner till en och samma man i Kanaans land. Den yngste är hemma hos vår far och en lever inte längre. Och det är han som lyssnar på dem som inte lever längre. Vi har den yngsta broder hemma hos vår far. Och vår far vågar inte släppa honom. Därför att han är rädd att förlora honom också. Och den andra, han är död. Och han är död redan i 2000 år. Vi har blivit av med honom. Vi har korsfäst honom. Det är lugnt. Bara våra magar blir fulla och säckar är fulla, så behöver vi inget mer. Nu går han vidare och säger till dem. Det som jag har sagt, vers 14. Ni är spejare. Så här ska jag pröva er. Så sant farao lever, som trodde sig vara Gud, därför Josef använder det här språket. Ni slipper inte härifrån om inte er yngste bror kommer hit. Kära någon. Okej, Josef, vad är det med dig nu? Ska du hämnas eller vad handlar det om? Kan inte du bara säga till dem, jag är eran bror, här är maten, hämta pappa och mamma, hämta allihopa. Allt är ordnat och vi går vidare. Låt mig få säga nu, som jag förstår vad jag säger nu, om jag säger det. Om Josef gjorde detta, så skulle han motarbeta Guds plan med detta folk. Han kunde fylla deras säckar, han kunde fylla deras magar. Han kunde säga, det är jag, det är jag. Men detta skulle bara motarbeta Guds plan. Vad är det Gud är ute efter genom att Josef behandlar dem så här? Det är följande saker. De för samtal med sin bror på ett moraliskt nivå. De försöker övertyga honom att de är moraliska människor, att de är etiska människor, att allt är väl. Men Josef tänker, det här moralen som ni hävdar er med, den är i Guds ögon allt utom tillräckligt. I Guds ögon räcker inte det här. Herren är fortfarande helig, helig, helig och inte trevlig, trevlig, trevlig. Han är fortfarande en Gud som icke kan förneka sig själv. Och då ser han, då ser det som Gud är ute efter, det att visa dem på de här saker. Er moral är i mina ögon, den kommer till korta. Det andra, ert problem är inte era tomma säckar. Ert problem ligger på högre nivå. Ert problem ligger i eran relation med mig. Och tredje saken, det är att han vill säga till dem, helt enkelt Josef. Även om jag skulle säga till er, jag är Josef, er broder, så skulle det inte tjäna något syfte. De måste själva komma till insikten om vem de har att göra med. Och när den här situationen pågår, då är det helt uppenbart, om jag ska uttrycka mig med en annan persons ord, det som Josef gör, det att han låter Gud använda honom att börja skrapa rost på deras samvete. Får jag säga nu en sak igen på personlig nivå? Jag har upplevt detta i mitt eget liv. Och jag har nu senare åren börjat våga tro på det här. Det är inte alltid rätt att hjälpa människor som är i nöd. Oj, 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 oj. Därför att flesta av oss tror att när magen är fylld och när alla omständigheter är bra, att det är mening med oss. Men Gud vill komma åt något mycket större i våra liv. Och jag har börjat lära mig, jag talar ur det här frimodigt även att det kan låta väldigt sjukt. Jag har börjat lära mig att jag kan faktiskt motarbeta Guds vilja när jag hjälper människor ibland. Han skulle motarbeta Guds vilja om han bara sa, här är säckarna fulla, åk hem, jag är Josef, allt är glömt. Då skulle han motarbeta Guds syfte med detta folk. Det gör fruktansvärt ont när människan och profet måste brottas med varandra. Det gör fruktansvärt ont när du vet att Bibeln ser att människan ska inte leva av bröd allenast. Därför att deras tomma säckar är tecken på att det inte är något som stämmer i deras vandring med Gud. Då går vi till vers 18 och där kommer Josef med otroligt tuffa ord till dem. Han säger till dem så här. På tredje dagen, han höll dem i fängelse i 3 dagar. Och han säger till dem bara att så här i 18 vers. På tredje dagen sa Josef till dem. Om ni vill leva så gör så här för jag fruktar Gud. Nu lyssna. Det här är Guds utvalda folk som lyssnar på en hedning, trodde de. Därför de känner inte igen honom. Men det är en av deras egna som är i hedna världen. Det är Josef som talar de orden och säger, vill ni leva så gör så som jag säger. Vi nalkas den tiden i historien då den store Josef kommer ännu en gång att uttala dessa ord. Det kommer en kris som Gud kommer att skapa i världen. Både i hedna världen och bland sitt folk i Israel. En kris som kommer att tvinga fram det här uttalandet som Jesus säger. Vill ni leva vidare så gör så som jag säger. Det här är ett Guds mönster. Och nu ska jag säga det här även att jag ser det i slutet av sidan. Det här är ett Guds mönster i Bibeln. Gud skapar krisen först. Gud skapar en kris. För att lösa krisen så skickar inte Gud först bröd. Utan det första Gud skickar när krisen är igång, det är profetian. Och han skickar profetian som redan i sig har en förberett fullhet av Guds välsignelse för min situation. Varför gör han så? Som jag förstår så gör han så därför att det är först kriser som kännetecknas av to be or not to be. Antingen eller. Det är först de kriser som öppnar upp för att höra profetiskt ord. Och det är därför Gud inte går tvärtom som vi många gånger går. Jag har hört människor, messianiska judar, som har sagt så här. Ni hedningar, ni kristna, ni välsignar ibland de som förföljer oss materiellt. Och det är därför att vi handlar ibland mera mänskligt än som Josef profet. Det är inte alltid den fysiska hjälpen som är lösningen. Får jag fråga nu, har någon av oss som sitter här idag varit i sådana situationer där krisen var sådan så att du tänkte, nu dör jag. Och vi tänkte, åh, bara pensionen blir bättre. Eller det tänker åtminstone jag. Då kommer det bli bra. Jag vet vad jag pratar om, därför att jag tänker ibland dagligen på det. Mina säckar kommer inte bli full av min pension. Och då tänker jag, men Gud, hur ska det här gå? Ser Gud, är jag inte din försörjare? Jo, men det är du, Herre, och fyll bara säckarna så att jag kan tro. Nej, jag vill att du ska tro utan att du ser fulla säckar. Var inte rädd, säger Herren. Anders ska hjälpa dig. Eller Håkan, va? Okej, nu går vi vidare här. Han prövar deras integritet djupare än bara på någon moralisk nivå. Han prövar dem och vill se om de förstår vad Gud har med dem. Titta nu i verserna 21 till och med 22. När det här har hänt, han säger till dem i vers 20, ta sedan med er yngste bror hit till mig. Om ni talat sanning ska ni slippa dö. Och då står det skrivet, nu skulle de iväg. Så står det skrivet i vers 21. Men de sa till varandra, vi har skuld efter det vi gjort mot vår bror. Vi såg ångesten i hans själ när han hängde på korset. I det här fallet när han bad om förbarmande. Men vi ville inte lyssna på honom. Därför har vi själva kommit in i ångest. Första gången på alla dessa år sedan de sålde Josef vaknar deras samvete. De trodde de blev av med drömmaren. Allt är lugnt. Nu bör vi bara någonstans att bo och fulla säckar. Nu plötsligt kommer en kris som väcker deras samvete till liv. Syskon, bör man understryka de här orden mer än de säger själva? Låt oss. Jag vet att de här orden är allvarliga. Men låt oss ge Gud chans att ta våra kriser och väcka vårt samvete. Och inte bara tänka bara det löser sig. Bara jag får mat och det, så ska det bli bra. Det ska inte bli bra. Det är inte alls garanti. Gud kan ge oss massor, välsigna oss. Det kan bara motarbeta ibland hans syfte. Ibland låter han kriser komma för att han vill väcka ditt och mitt samvete, att vi förstår vad syftet med oss är på denna jord under detta liv. Syftet är inte 3W eller 3V. Volvo, villa och vuvve. Det är inte syftet, det vet vi allihopa. Syftet är att du och jag ska bli välsignelse på denna jord. Och det är inte så sällan Gud gör, när han vill använda någon som välsignelse, så för han den personen först i en kris. För att genom den krisen välsigna den personen som är i krisen och den som han involverar för att hjälpa personen. Kom ihåg Elia. Och Gud säger till honom, Elia, var inte rädd, jag ska mata dig. Han skickade alltid de här som kör pizza med moped, och det kom varje dag en pizza moped och han fick en pizza. Och sen blev det ännu större kris, och så säger Gud till honom, Elia, jag ska välsigna dig. Du ska få vatten att dricka, du ska få mat att äta. Det finns en änka som jag kommer att använda för att välsigna dig. Och Elia går till byn, till stan, och änkan kommer. Och Elia säger till henne, hör du, kan jag inte få lite kaka eller bröd av dig och lite vatten? Hon säger, vad är det du håller på med? Jag har precis sista bitar av dessa träpinnar som jag tänker baka det sista här i huset. Sen ska min son och jag dö. Och då säger Elia, var inte rädd. Gör så som jag säger. Ge mig först. Inget mer, sa han. Hon lyder det profetiska ordet. Vad är det som sker efteråt? Tusentals liter av olja bara flyter och flyter och flyter till denna änka. Guds vägar, vänner, är inte våra vägar. Hans tankar är så högre än våra, så som himmelen är högre än jorden. Det enda han är ute efter, det är vår totala förtröstan på att han kommer aldrig att överge oss, aldrig att svika oss. Så nu har deras samvete börjat jobba och vakna till livet, och de börjar fatta, och de ser vidare så här. Ruben svarade dem, sade jag inte till er att ni inte skulle synda mot pojken, men ni lyssnade inte på mig, därför utkrävs nu hans blod. Men de visste inte att Josef förstod, för han talade till dem genom tolk. Vilken visdom denna man har. Det är helt otroligt. Visst kunde han prata hebreiska med dem. Men då skulle de veta på en gång vem han är. Men han talade till dem genom tolk. Han förstod allt. De förstod ingenting innan det tolkades för dem. Har Gud en tolk i hedna världen idag för sitt folk Israel? Jo, det har han. Och det är vi, hedna församlingen. Och ibland förstår inte de oss när vi ser något. Och vi ibland förstår inte hur vi ska bete oss mot dem. Ibland är vi alldeles för generösa, ibland är vi alldeles för dömande. Och bland oss hedningar finns de som ser bort med Israel, det förbannat folk. Det har de gjort, till och med offentliga kyrkor har gjort det. Offentliga delar av kristenhet genom historia. Och sen finns de andra som bara välsignar allt och tror att de hjälper till med det. Att vi ska välsigna dem, absolut. Men Gud ibland håller tillbaka materiell välsignelse för att skapa en situation för att väcka samvetet. Och att väcka medvetandet om kallelse, om syftet. Min fru viskade amen, men så stilla så att jag måste säga att hon sa amen. Okej, och lyssna nu vers 24. I alla dessa verser hittills så behandlar de väldigt hårt. Han talade hårt till dem. Vers 24. Han vände sig bort från dem och grät. Inte gjorde Josef så här. Ah, bröder. Dagen är kommen. Dagen är kommen. Nu ska ni få. Nej. Han gråter. Han känner igen dem. Han vet att Gud har ett syfte med dem. Men han kan inte gå före Gud. Han vänder sig och gråter. Påminner detta om någonting? Påminner det här om någonting? Va? Nej. Vem behandlade sina bröder på det här viset också? Jerusalem, Jerusalem. Hur många gånger har jag inte velat samla dina barn? Men du vill inte. Paulus säger, jag må bli förbannad bara att mitt folk Israel blir frälst om det skulle bidra till det. Jeremia, Gud säger till Jeremia, du får inte be mera för detta folk. Jeremia går i bitar. Hör mig vänner, att vandra som profet är lite mer än att bara se någon synd eller något fel. Det är en kamp. Det är en kamp när du vet att Gud vill något med någon. Och du brottas. Ska jag göra det här? Jag har gjort det 100 gånger hittills. Det hjälper inte. Eller måste jag backa för att Gud ska få sin väg? Det behövs mycket visdom. Det behövs mycket urskiljning. Det behövs mycket av Guds ledning för att veta hur man ska göra i sådana situationer. Om det var så lätt skulle inte Jesus gråta över Jerusalem. Jesus visste vad fadern hade med Jerusalem. Jesus visste vad som kommer att ske. Men Jesus sa inte Jerusalem, Jerusalem, nej, var inte rädd. Det kommer inget att ske. Utan han gråtande säger till dem, jag har velat samla er. Men nu se, nu kommer dagar när fienden kommer att förstöra dig totalt. Man skulle kunna säga, Jesus, varför hindrar du inte det? Därför att det skulle inte tjäna faderns syfte. Det här är en skola och den som ser sig vara profet. Ibland hör jag människor som säger jag är profet. Kära Gud, de som är profeter de går igenom en vånda som väldigt många av oss förstår överhuvudtaget. Vi går vidare. Han gråter för att det mänskliga i honom måste ge företräde till det profetiska. Han skulle förstört allt om han lyssnade till sina mänskliga känslor och sa, hör ni mina bröder, det är jag. De var inte mogna ens för det. Hur många gånger har inte fariser frågat Jesus och sagt, säg nu till oss om det är du som är Messias. Tror ni att han skulle tro om de sa det? Eller om han sa det? Aldrig. Det går inte att tvinga på bröderna att känna igen Josef i det kötsliga, i det fysiska. Det går inte att tvinga det på dem. De måste inse själva. Och insikten går vanligtvis genom turbulenta situationer i livet. Okej, i verserna 25, jag troligtvis måste avsluta som vanligt tidigare än jag tänkte, men det är okej. I kapitel 42, vers 25, nu står det skrivet att Josef befallde deras, att deras säkert ska fyllas. Så ni ser, Josef undan gömmer inte välsignelse och hjälp. Han välsignar samtidigt som han vet att Gud måste göra något annat. Och han fyller deras säckar och sen lämnar han pengarna i deras säckar till alla. Och de åker iväg och de ska hämta Benjamin. Och då öppnar en av dem sin säck och så står det skrivet: jag har fått tillbaka mina pengar. Titta här, de är i min säck. Då sjönk deras mod. Okej, låt mig få fråga. Om du och jag fick säckarna fulla, pengar tillbaka, skulle vår mod sjunka? Är det inte roligt att få något gratis? Kära, någon är kupp, säger, köp tre, betala för ett, så är halva Stockholm där. Visst är det roligt, men vet ni vad? När samvetet börjar verka, och välsignelse, kära Gud, inte hålls undan, då sjunker modet, därför att logiken är utslagen. Jag minns en situation i mitt liv. Jag har berättat om detta också många gånger. När jag felade och syndade mot Gud. Och jag kommer hem från en resa. Och frågar Soila, finns det något brev? För att om någon skriver, då blir man uppmuntrad. Även att man sitter i geggamoja upp till nedre läppen. Och hon säger, ja, det är en broder som har skrivit. Och han har sänt något med brevet. Jag tänkte, om man sände 5 öre, det skulle varit för mycket. Och då är check i brevet på 12 000 kronor. Jag bara faller ihop. Jag blir rädd. Tappar modet. Varför gör du så här, Gud, mot mig? Varför gör du så här, Gud? Det är det de säger. Vad är det? Titta nu vad de säger till varandra. De säger så här i vers 28. Titta här, säger han. Då sjöng deras mod. Och darande av skräck sa de till varandra: vad har Gud gjort med oss? Eller mot oss? Vad har Gud gjort mot oss? Varför välsignar han oss? Vi har precis blivit medvetna om vår skuld gentemot vår bror. Titta vad han gör, Gud. Varför gör han det? Det som Gud sa till mig när jag frågade honom: varför skickar du checken när jag är som sämst? Då sa han: det är därför du bör lära dig att det inte är din godhet som är orsak till välsignelse. Det är min godhet som är orsak till välsignelse. I Romarbrevet 2:4 står det skrivet: förstår inte du, människa, att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Kämpar någon med oss, av oss med det? Jag gör det, om ingen annan. Mer än en gång. Jag hoppar över till 35:e versen. När de kommer nu, när de kommer hem till sin far och berättar allt som hände, så när de tömde sina säckar, hittade var och en sin penningspåse i sin säck. Både de och deras far blev förskräckta när de fick se pengarpåsarna. Vem behandlar människa så här förutom Gud? Vem välsignar även när man går emot Guds vilja och lever utanför Guds plan? Han gör det. Han gör det. Men han låter inte oss. Låt mig få säga det här nu. Tjock understrykning. Guds välsignelse är inte anledning att tro att allt är väl med mig. Guds välsignelse är Guds sätt att visa sin omsorg om oss. Men han kommer aldrig att ge upp processen för att väcka vårt samvete. För att om den stunden vårt samvete lugnas därför att jag är välsignad, då är vi på väg till förtappelse. Välsignelse är inte alltid tecken på att jag lever i Guds vilja. Är någon annan som vågar vifta och säga, ja men ja, jag förstår vad du säger. Det är så, vänner, det vet vi allihopa. Och då ser de blev förskräckta. Och då ser i vers 37, jag måste avrunda det här och så lämnar jag resten till nästa gång. Då ser, när han hör då Jakob vad som händer, så ser han i vers 36. De har sagt till honom nu att där mannen Josef vill ha Benjamin där. Han vill ha hans trygghet. Han vill ha hans käraste. Därför att han vill att Gud ska vara allt för honom och inte Benjamin. Och då säger han till dem så här. Deras far Jakob sa till dem, vers 36. Ni gör mig barnlös. Josef är borta. Simeon är borta. Och Benjamin vill ni också ta ifrån mig. Allting är emot mig. När jag ser vad som pågår kring Israel, så är det precis detta. Jag vågar säga att de är precis där. Man vill ta Benjamin ifrån dem också, deras land. Benjamin är det barnet, den stammen i Israel som bar nationell känsla starkast av alla. Kung Saul var från Benjamins stam. Och en annan Saul, som blev Paulus, var från Benjamins stam. Det som Jakob möter, det han säger, nu tar ni ifrån mig det enda jag har haft och kunnat lita på att fortsättningen för mig finns. Och då bråkar de ganska mycket här, och då säger de, eller att han säger till dem i vers 38, och han svarar, min son får inte resa dit mer. Om någon olycka skulle hjälpa honom, så skulle jag dö. Jag måste stanna här, det blir för mycket. Låt mig bara inleda nästa predikan med kapitel 43, vers 1 och 2. Men svälten var svår i landet. När de hade ätit upp säden som de hade hämtat från Egypten, sa deras far till dem, res tillbaka och köp oss lite säd. Jakob tror att han kan fortsätta utan att uppfylla Josefs krav att komma med Benjamin. Jakob tror att han kan fortsätta bara bli mätt. Han behöver inte möta villkoren för att han ska fortsätta leva. Men då säger Juda till honom, mannen sade uttryckligen till oss, ni får inte komma inför mitt ansikte om inte er bror är med er. Jerusalem, Jerusalem, hur många gånger har jag inte velat samla dina barn som en höna samlar sina kycklingar under sina vingar, men ni ville inte. Och så fortsätter store Josef och säger, därför säger jag till er, ert hem ska lämnas er öde innan ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Vilken drama, vilket drama. Gud gråter även idag. Den store Josef Jesus gråter även idag. Och han gråter därför att han vet vilket syfte man har, hans far har med Jerusalem. Jerusalem som är stötesten. Jerusalem som är staden av den store konungen. Jerusalem utifrån vilket Herrens undervisning kommer att komma till hela världen. Men det går inte på någon shortcut. Det finns inga genvägar i Guds rike. Samvetet måste väckas, men inte bara det. Samvetet måste befrias och renas. Och de kan få sitt samvete, som vi kommer att se nästa gång, endast renat, endast genom Josefs handling. Josef är deras fall. Josef är deras upprättning och upprättelse. Fantastiskt. Fader i himmelen, vi lyfter upp våra ögon. Varifrån ska vår hjälp komma? Vår hjälp kommer från Herren, från honom som har skapat himmel och jord. Herre, du ser denna värld allt öppet inför dig som en öppen bok. Du ser våra liv. Alla detaljer är kända till dig och för dig. Herre, jag är så tacksam till dig att jag börjar förstå lite mer. Att inte bara det är ingen mening att göra något för dig, utan att det är det värsta som jag kan försöka göra. För att du inte är ute efter att döma. Du är ute efter att frälsa. Herre, jag ber för varenda en av oss som är här idag att du ska ta fruktan för dig bort från oss. Och ge oss Guds fruktan. Ta bort rädsla för dig. Och ge oss Guds fruktan som är begynnelse till äkta, riktiga visdom. Herre, vi ber för Israels folk. Det är du som har sagt. Det är du som ska göra. Tack i den här världen är fiendskap mellan ormens säd och kvinnans säd går mot sin kulmination. Tack att du har kontroll över allt. Och att ännu en gång ska ormens huvud bli krossat av honom som dog och uppstod. Vi prisar dig att vi får böja oss inför dig, vetande att en faders hand kommer att smeka oss på huvudet. Resa upp oss, krama om oss, älska oss. Du föder oss när vi inte förtjänar. Du förlåter när vi inte förtjänar. Du älskar hela tiden. Tack att vi har en sån Gud. Och tack för den store Josef, Jesus Kristus, lammet som borttager världens synd. Fyll oss, Herre, med längtan efter dig ännu mer. Och hjälp oss att inte förvandla din välsignelse med kunskap om dig och kärlek till dig. Herre, hjälp oss att inte låta välsignelse bli större än du. Men vi vill tacka dig för att du är nådig, barmhärtig och god. Och din kärlek och din nåd förbliver evinnerligen. I Jesu namn. Amen. Amen.